Hej, jag heter William. Välkommen till 9NarTree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. 1929 är en narrativ fackbok av Andrew Ross Sorkin som skildrar börskraschen i New York 1929 och dess följder för USA. Boken handlar inte bara om siffror, kurser och bankfallissemang utan om människorna bakom dramat, från Wall Streets makthavare till politiker och federal reservtjänstemän. Med hjälp av arkivmaterial, brev, dagböcker och andra historiska källor bygger Sorkin upp en detaljerad bild av hur optimism, spekulation, lån och självbedrägeri kunde driva fram en kris som förändrade ett helt samhälle. Syftet är både historiskt och samtida. Han vill förklara hur en marknad kan bli sårbar när alla tror att uppgången fortsätter och varför de psykologiska mönstren bakom en bubbla ofta återkommer. Boken placerar 1929 i ett bredare ekonomiskt och politiskt sammanhang och visar hur kraschens bidrog till depressionen, ny politik och nya insikter om krishantering. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur en lång börseufori byggde upp ett system i sårbart läge. En central poäng i boken är att kraschen inte kom ur tomma intet utan ur en lång period av stigande kurser, kreditexpansion och nästan rituell tro på fortsatt uppgång. Sorkin visar hur marknaden under 1920-talet lockade både professionella aktörer och vanliga sparare in i en miljö där risk upplevdes som mindre farlig än den egentligen var. Det viktiga här är inte bara att priserna steg utan att hela kulturen runt finansmarknaden började normalisera högre belåning och kortsiktigt spekulerande. När många tror att tillväxten är självförstärkande blir varningssignaler lätta att avfärda. Boken förklarar därför kraschen som en följd av kollektiva beteenden där övermod och flockmentalitet förstärker varandra. Det gör analysen relevant även utanför 1929 eftersom samma mekanik ofta återkommer i senare bubblor. För det andra, Wall Street och Washington som två olika världar med olika verklighetsbild. Boken lägger stor vikt vid samspelet och ibland kollisionen mellan finanseliten på Wall Street och beslutsfattarna i Washington. Sorkin beskriver hur bankirer, spekulanter och industrimän ofta utgick från sina egna intressen och sina egna föreställningar om hur marknaden fungerade. Medan politiker och myndigheter försökte förstå en kris som växte snabbare än deras verktyg. Det är här Federal Reserve och regeringens reaktioner blir viktiga. Istället för samlad och snabb stabilisering kom tvekan, moraliserande och en stark vilja att inte ingripa för kraftigt. Boken visar att detta inte bara var ett tekniskt misslyckande, utan också ett misslyckande i perspektiv, där olika institutioner såg olika risker och därför reagerade för sent. Den här dimensionen ger boken politisk tyngd, eftersom den handlar om hur makt fungerar när ekonomin börjar falla sönder. För det tredje, människorna bakom krasch. Från girighet till rädsla. Ett av bokens tydligaste kännetecken är att den behandlar kraschen som ett mänskligt drama, inte som ett anonymt ekonomiskt diagram. Sorkin följer framträdande finanspersonligheter, politiska ledare och andra aktörer som alla på olika sätt bidrog till eller påverkades av dramat. Det ger en bild av hur ambition, prestige, rädsla och självförnekelse formar beslut i realtid. Poängen är inte att reducera historien till enskilda skurkfigurer, utan att visa hur människor med olika motiv kan bli fångade i samma farliga system. När marknaden vänder blir samma nätverk av förtroende snabbt till misstänksamhet och känslan av kontroll ersätts av panik. Genom att arbeta så nära individernas erfarenheter blir boken också lättare att förstå emotionellt. Den visar hur finansiell historia egentligen också är social historia, där personliga relationer och psykologiska reaktioner påverkar stora strukturer. För det fjärde, depressionens sociala följder och varför kraschen skakade hela nationen. Boken handlar lika mycket om vad som hände efter själva börsfallet som om själva fallet. Sorkin framhåller att kraschen blev ett nationellt trauma eftersom den inte stannade vid aktieägarna utan spred sig till banker, företag, hushåll och arbetsmarknad. När kreditkedjor bröts och förtroendet försvann fördjupades nedgången och lade grunden till den stora depressionen. Här visar boken hur finansiell kris snabbt kan bli social kris. Den påverkar människors arbetes, sparande, framtidstro och politiska orientering. Sorkin betonar också att den mänskliga kostnaden var enorm, vilket gör att kraschen framstår som mer än en marknadshändelse. Den blev ett brott i den amerikanska självbilden där tron på ständig modernisering och obegränsad tillväxt fick brutalt avbrott. Det är en viktig aspekt eftersom den förklarar varför 1929 fortfarande fungerar som historisk varningssignal. Slutligen, varför 1929 fortfarande används som lärobok i kriser. Boken är skriven som en historisk berättelse, men den är tydligt byggd för att säga något om samtiden. Sorokin återkommer till tanken att mönstren från 1929 är igenkännliga i senare finanskriser, där spekulation, hävstång, optimism och förnekelse ofta går hand i hand. Det som gör boken särskilt relevant är att den inte nöjer sig med att säga att historien upprepar sig, utan försöker visa hur och varför varningssignaler ignoreras. För läsaren blir det en lektion i risk, inte i form av enkla regler, utan i form av historisk medvetenhet. När man ser hur intelligenta och inflytelserika människor kunde missbedöma läget 1929 blir det svårare att tro att moderna marknader automatiskt är klokare. Boken skiljer sig därför från mer tekniska ekonomihistorier genom att kombinera forskning, berättande och varning i en och samma framställning. Sammanfattningsvis, 1929 passar bäst för läsare som vill förstå finanshistoria genom människor, beslut och konsekvenser, inte bara genom diagram och makroekonomi. Den är särskilt värdefull för investerare, ekonomiskt intresserade, historieläsare och beslutsfattare som vill se hur en bubbla byggs upp, hur varningssignaler ignoreras och varför kriser ofta förvärras av sen eller felriktad politik. För den som arbetar med risk, kapitalförvaltning eller samhällsanalys ger boken tydliga intellektuella vinster eftersom den visar hur psykologi, institutioner och makt samverkar i ett sammanbrott. Jämfört med många andra böcker om 1929 sticker den ut genom sin starka narrativa metod och sin breda arkivbas. Den är inte bara en återberättelse av en välkänd krasch utan en rekonstruerad samhällsdrama med fokus på de mänskliga mekanismer som gör finanskriser återkommande. Det gör den både lärorik och ovanligt levande inom sin genre. Om du vill stödja Andrew Ross Sorkin, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!